Februari är här, så också ett nytt Godmorgon NHL där vi blickar tillbaka mot det som har skett under helgen i världens bästa hockeyliga NHL. Men vi spejar även mot framtiden. Det stundar en intensiv hockeytid nu med Bay Hockey Games med 3 kronor i nyrenoverad Avicii Arena start på torsdag. Sen veckan efter, Best on Best, Four Nations. Alla världens artister är på isen när 3 kronor möter Kanada, USA och Finland. Mycket om detta och en hel del annat i Godmorgon NHL, där Jakob Josefsson sitter redo, morgonpigg som alltid, och redo för hockeycomeback. Berätta vad som händer.
Ja, men exakt. Nej, men det är 3 kronor Legends mot NHL Alumni Europe på fredag där. Ska man få snöra på sig skridskorna igen, så det känns väldigt roligt och kul, och framförallt att få spela med många av sina gamla barndomsidoler egentligen.
Mm, verkligen, det är Sundin som är, det är Niklas Lidström, Henke Lundqvist finns med. Mm. Och så en gammal kollega till dig, Patrik Elias.
Ja, men exakt, han spelar i det andra laget som vi ska möta då. Så det var väldigt roligt, han hade oss med för några veckor sedan och frågade om jag skulle spela. Och han sa att han kommer också, så det blir kul att få träffa han efter några år.
Mm, och det är ju för en god sak där också, pengar ska samlas in bland annat till ALS-stiftelsen, Börje Salmins stiftelse där. Och vet du vad? Vi sänder den här matchen på TV6 och via Play på fredag. Visste du
om det? Nej, det visste jag faktiskt inte om. Det sett ju... Blir man nästan lite nervös där. Jag känner lite pressad där. Men det är väl kul. Det blir nog en riktigt rolig match och kul att titta på.
Ja, och vi gör allt för att du ska vara som bäst. Det kommer en mental tränare hit sen, Paula Gullbing, som ska berätta hur man gör för att hantera nervositet och prata en hel del annat. Hon jobbar till exempel med Melke Thelin, som ju var målvakt i junior-VM. Om detta om en liten stund, men tillbaka till det som har skett i NHL i helgen. Intensivt har det ju varit där. Och... det har varit historiska nivåer. Paul Maurice, han är där uppe nu. 900 vinster har han vunnit. Vann en till med Florida. Och han är nummer 4 på den där listan. Vi kan även notera att Ovechkin fortsätter göra mål. 18 efter Gretzky nu.
Ja, han gör det. Han knappar in där. Och det är bara en tidsfråga innan han går förbi där. Om det blir i år eller början på nästa säsong.
18 målkosten är alltså förbi The Great One. The Great Eight ångar på. Och det är också Adam Boqvist. Nu spelar han i den där tröjan i Islanders.
Ja, han namnade Islanders nu, och vilken pangstart han fick. Första matchen så gör han mål direkt.
Jättesuccé för Boqvist där. Och sen kunde vi notera att JT Miller pangade in mål också för sin nya organisation Nygamla. Han har ju varit i Rangers tidigare. Nu är han tillbaka efter den där jättetraden där han fick lämna Elias Petterssons Vancouver.
Ja, borta bra men hemma bäst kan man säga. Han har gjort 4 poäng på sina 2 första matcher där, och tillsammans med Zibanejad verkar de ha... hittat ett bra radar på det.
Ja, och sen kan vi ju notera då att Filip Skyttil, som gick från Rangers till Vancouver, gjorde mål för Vancouver natten till idag. Då det blev dock förlust mot Detroit för Vancouver. Men den här jättetraden är ju paritet med det vi såg för någon vecka sedan när Rantanen lämnade Colorado i utbyte mot Netchas, som ju gick vice versa väg. Hur tänker du kring det här, Rangers och Vancouver?
Nej, men det är ganska uppenbart att Vancouver behövde göra någonting. Som det har kommit ut i media så är väl JT Miller och Elias Pettersson som kanske inte kommer överens, och stämningen i laget var dålig. Så att någon av dem har ju ryktet gått att antingen Miller eller Pettersson kommer få lämna. Nu blev det Miller, och som jag ser Vancouver, de tradar ifrån sig lite nutid för framtid. Kyttel fortfarande ung, men Kini ung och ett toppval i nästa draft här. Så att, ja, här och nu så vinner väl Rangers den traden, men i framtiden så får vi se om Vancouver kanske går och segrar duren.
När man är en världsartist med jättekontrakt så har man ju alltid press på sig, det förstår jag också. Men hur mycket adderas på Elias Pettersson nu när det är han som blev kvar, när det är han som ska styra det där Vancouver-tåget framåt?
Ja, men det är klart, han är ju deras största stjärna tillsammans med Hughes där bak. Och de är de två som ska leda det här laget under många år. Elias signade ett stort kontrakt, och det har han gjort för att han har spelat väldigt bra, men det kommer mycket mer med ett sånt kontrakt också. Mm. Då förväntas man leverera både på isen och vara en stor del av gruppen i omklädningsrummet också. Så där kommer man behöva ta ett stort ansvar, och de har nog sitt fulla förtroende för honom där.
Har du varit med om det under din tid i NHL, att det har blivit ett sånt internt bråk som man tvingas trada iväg spelare?
Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Det är klart att det är i lag att det kan vara lite intriger och sådär i omklädningsrummet, och folk inte är bästa vänner. Men som jag ser allt ute på isen så har det lagts åt sidan. Även om man har haft sina olikheter vid sidan av. Så det är första gången jag har... det har ju hänt tidigare, men jag har aldrig varit i ett sånt omklädningsrum i alla fall.
Nej, och nu har de alltså lämnat varandra, Elias Pettersson och JT Miller. Och Miller, det är mål direkt då för Rangers två gånger om. Blir förlust i den här matchen mot Boston ändå för Rangers. På tal om hans gamla organisation då, Vancouver, som mötte dem med Detroit natten till idag. Och det är Detroit som bara ångar fram nu. Sjätte raka vinsten, och nu är Raymond, DeBrincat och övriga stjärnor i Detroit uppe på slutspelsplats. Mm. Vad är det som händer?
Ja, först och främst så bytte man ju coach. Tom McLellan kom in där, och efter det så har de ju fått verkligen fart under skridskorna. Och just den här första formationen med DeBrincat, Larkin och Raymond har ju gått som tåget och leder det där laget. Men också väldigt kul att se det många andra svenskar som har tagit steg framåt, som Edvinsson, Berggren med flera där. Så att det är väldigt roligt att följa Detroit nu, och jag hoppas faktiskt att vi kan se dem knipa en slutspelsplats.
Varför är du det? Varför hoppas du det?
Nej, men Detroit, de har inte varit i slutspel på många år, och det känns som ett sånt klassiskt lag som, ja, men som någonstans i mig. Jag är uppväxt med Detroit, och de alltid är i slutspel. De ska vara där. Jag tror det är bra för hockeyn. Det är ett lag med många fans runt om i världen, och jag tycker det är kul när lag som har fått bygga om lite verkligen tar det här steget och får valuta för den här ombyggnationen de faktiskt har gjort.
Ja, det är goda nyheter för alla Detroit-fans. Nu är de alltså uppe på den östra sidan och har en slutspelsplats. Men de är jagade. Många lag där bakom som vill förbi och i kapp då. New York Rangers är ju ett sådant som många räknar med bara skulle till slutspel. Har ju det väldigt tufft, vilket symboliseras av Mika Zibanejads säsong hittills. Men nu kanske någonting är på gång. Mika Zibanejad i mötet med Vegas i natt. Ett mål och två assist i sin match nummer 900 i världens bästa hockeyliga.
Ja, det är bara att lyfta på hatten för en så fantastisk karriär som han har haft så här långt. Och han har haft en tung säsong liksom hela Rangers. Men nu med JT Millers ankomst här har han förflyttats ut på en kant. Vilket kanske kan vara skönt för honom i det här läget. Han slipper ta det defensiva ansvaret 100% och kan fokusera lite mer på offensiv, och det är två världsklassspelare han har bredvid sig där i Miller och Panarin.
Ja, en speciell match för Mika, match nummer 900, men det var något annat som fick större rubrik. Han där som kramas om av samtliga Rangers-spelare, Jonathan Quick. Varför då? Jo, ni ser ju det där i texten också, men för er som lyssnar på podcasten, 400 vinster nu i karriären, och det är den första amerikanska målvakten i NHL-historien att uppnå den gränsen. Vad säger du om detta? Det är den 15 målvakten som gör det. 400 vinster.
Ja, men det är också otroligt vilken karriär han har haft. Jag minns han från framförallt från Stanley Cup-finalen 2012. Vi mötte dem i New Jersey, och han var obotlig där bak. Han tog det mesta och var en stor bidrag och försökte att de var Stanley Cup två gånger om där. Och han har fått en liten, nästan nystart på karriären sedan han kom till Rangers bakom Shestjorken där, och han fyllde den rollen alldeles ypperligt och adderade några extra år på sin karriär där.
Om du går tillbaka till den här Stanley Cup-finalen med ditt Devil, så hur pratade ni om att möta Quick vid den tiden?
Nej, men vi visste att han var dels extremt, han är extremt snabb, han är som en bläckfisk där ute. Ja. Och även om du tror att du har han, så är han, kan han vifta upp med en klubba eller en stöt eller en plock sådär. Så han är en sån målare som aldrig ger sig på någon puck. Extremt rörlig, men det är det vanliga snacket. Du måste in med folk framför mål. Försöka få honom att inte se pucken. För ser han pucken, så då räddar han den.
Mm. Och nu är alltså Quick den snabbaste amerikanska målvakten att nå 400 vinster i NHL.
I know you don't like to talk about yourself, but an incredible milestone. Just reflect on what it means to you.
I mean, it means I'm been lucky enough to play with a lot of great hockey players that value winning, and put that above all else. So, I'm just grateful that I've been on some great teams over the course of my career, and this one included here, and just grateful.
What did you think of the physicality from your group in the third period, especially the way Cooley stepped up there at one point, but guys all up and down the lineup in third?
Yeah, for sure. Cool's been doing that all year. We have a lot of guys that could play that physical type game, and it definitely puts teams on our heels, and we use it to our advantage.
Ja, det här med att nå gränser, vi var inne på det, Maurice, coachen i Florida, 900 segrar i världens bästa hockeyliga, och vi var inne på Mika Zibanejad, 900 matcher, så 400 vinster för Quick. Hur viktigt är det med de här gränserna borta i National Hockey League?
Nej, men det är någonstans ett kvitto på vad man har gjort, och att Man lyckats vara så konsekvent i världens bästa hockeyliga och kunna hålla en hög nivå under så många år. Mm. Det är väldigt svårt, för att det är en otrolig utmaning att år efter år, match efter match, kunna hålla den här höga nivån. Och att man har lyckats göra det så länge, det tyder på en extrem professionalism och att man är riktigt dedikerad till sporten. Så det är det jag lyfter på hatten för alla som lyckas med de här sakerna.
Ja, och en som håller på att skriva in sig och göra saker och uppnå nya nivåer hela tiden, det är ju William Nylander. Helgens svensk, den landar på vår svenska stjärna Nylander. För nu har han gjort 30 mål igen. Mm. Och det är för fjärde raka säsongen det, Jakob. Hur imponerande är det?
Ja, men han är en superstjärna och ska jag vara helt ärlig så är det det jag förväntar mig av honom. Han är på den nivån, han är en av världens bästa spelare och det tycker Toronto också i och med det fina kontraktet han fick här förra året. Och han fortsätter leverera och gör det i en klubb och stad som Toronto och gör det ännu mer anmärkningsvärt tycker jag. Just med den pressen som finns runt om laget och utifrån från egentligen hela Kanada.
Men jag måste säga, när jag har tänkt på William Nylander, då tänker jag på en lirare och just kanske härliga dragningar, läckra framspelningar. Men målskyttet hamnar ju i fokus väldigt ofta nu. 30 mål, det är bäst av alla svenskar. Han är uppe i toppen i NHLs skytteliga också. Beskriv hans målskytte.
Nej, men jag tror just det du säger också, att han är så pass spelskicklig. Det gör att han är väldigt svårläst där ute på isen. Han är extremt bra på att visa någonting för motståndaren och sen göra det motsatta. Han är väldigt närvarande där ute på isen och har koll på allting som händer runt omkring sig. Så kan han titta på en pass med sig att han har ett jättebra skottläge istället, kan han ändra om tanken ganska snabbt och för att skjuta istället. Och han är extremt irrationell och svårstoppad där ute.
Hur tycker du att Sam Hallam ska utnyttja William Nylander så han får ut sin maxpotential i Four Nations nästa vecka?
Ja, men framförallt ska han ju spela i Sveriges första formation, få stora... Ja, han ska ju spela i alla offensiva situationer, spela i ett första powerplay, få ta många, vara på isen i många tek i anfallszonen och såklart han kommer göra det och spela med väldigt bra spelare, så att jag tror absolut att Nylander är en sån man litar på i de offensiva lägena.
Ja, han kommer inte kanske vara jättepopulär i Montreal då, en natt mellan onsdag och torsdag nästa vecka när det är Kanada-Sverige med tanke på att han spelar Toronto.
Nej, det ska han inte vara heller.
Nej, det ska inte det. Men just nu så är väl William Nylander då den bästa svensken i NHL. Just nu om man tittar på utespelarmässigt. Om du håller upp den här, Jakob, så ska du få göra lite test nu.
Okay.
För att utse den bästa svenska hockeyspelaren. Nu kanske vi inte går tillbaka till hockey föddes, men ändå, du ska få lite alternativ här av mig nu och jobba med.
Det är just nu, eller?
Det är, har varit. Och det är en tid där det spelar som du kommer känna igen. Mm. William Nylander, kommer du hålla kvar honom eller toppa Erik Karlsson, William Nylanders karriär?
Ja, än så länge toppar Erik Karlsson, för mig i alla fall. Nylander kan gå förbi, men han är inte där riktigt än.
Har du den över så Erik Karlsson etta nu. Går Victor Hedman förbi Erik Karlsson hos dig?
För mig gör han det på grund av att han har vunnit ett par Stanley Cups. Sen individuellt så har Erik haft fina prestationer i paritet med Hedman också. Men just lagmässigt och vinster så tar Hedman.
Okej, okay, Hedman etta nu. Vad säger du om jag slänger upp Henrik Zetterberg som du ska lira med på fredag också?
Vågar jag säga något annat? Eller? Zetterberg är ju för mig... en av mina största egentligen förebilder när jag var ung och spelade. Fick förmånen att spela mot honom många gånger också.
Men går han förbi?
Men det där, det där är en tuff fråga. Men vet du vad, för mig så gör han nog det ändå.
Han gör det?
Ja, han gör nog det ändå.
Då har vi Zetterberg först och så hoppar vi tillbaka lite i tiden till en av mina stora idoler. Håkan Loob, den svenska spelaren som har gjort 50 mål. Han har vunnit allt som går att vinna också.
Ja, exakt. Håkan Loob. Men vet du vad, det är lite före min tid där. Så att jag respekterar ju Håkans karriär som bara den och han är som du säger alla rekord och 50 mål. Men för mig är Zetterberg bättre.
Ja, okej. Okay. Det är inte det här i Djurgården och Färjestad-kopplingen som gör att han inte svinner det.
Nej, han spelar till Färjestad.
Vad händer med Victor Hedman när jag tar upp Börje Salming? Tinas bästa svenska hockeyspelare. Vem toppar då?
Ja, nu har det ju Zetterberg här. Men, nej, men det är svårt att inte ha Börje där. Just med det han har gjort för alla svenskar, svensk hockey och med den karriären han hade. Så ja, vi tar Börje nu.
Ja, som jag ju ofta kallas för King där borta. En annan kung är ju Henrik Lundqvist. Går han förbi Börje Salming? Nu får du börja svettas lite
här, va? Ja, nu svettas det väldigt bra.
Om du också ska spela med på fredag.
Ja. Nej, men det är bra namn allihopa. Men börja gå före, absolut.
Ja. Och nu börjar vi närma oss, inte så många kvar nu. Mm. Här kommer faktiskt lite fusk, för här är två. En av de här kommer gästa oss också på fredag, ja, Henrik Sedin. Okay. Men Henrik och Daniel, går de förbi Viktor Hedman? Riktig övikskamp det här.
Ja, men det är två mot en. Det får du väl göra. Jag tar dem före.
Ja, absolut. Då leder de när vi går in på slutsputten med tre namn kvar. Mm. Då kan du nog gissa vilka namn det är. Yep. Här kommer en annan lagkamrat på fredag i Avicii Arena, Mats Sundin.
Mats Sundin. Och han håller jag väldigt, väldigt högt. Han står med rätt.
Han slår ut Sedina.
Ja, han slår ut dem faktiskt.
Okej. Okay.
Ja.
Och Mats Sundin med en kollega till dig. Nu blir det verkligen internt här. Ja. Peter Forsberg som kommer jobba med Four Nations.
Ja,
och
exakt.
Han förbi.
Även kollega här. Så att, nej, men Peter Forsberg för mig är... Det var absolut min största idol. Och jag älskar att se han spela hockey. Så att för mig är han...
Jag visste det. Vad du har sagt tidigare. Ja. Och då har vi bara en kvar här.
Ja.
Och då kan du gissa också vem det är.
Niklas Lidström.
Går han förbi Peter Forsberg?
Egentligen kanske han ska göra det, men för mig personligen så ligger han strax bakom Peter där. Så att, nej, Peter för mig är störst.
Han är det?
Ja.
Okej, det här är också en tidigare kollega här på
Ja, men det var innan jag började jobba här. Så
Peter Forsberg, den bästa svenska spelaren i dina ögon?
Jajamän.
Ja. Mm. Om jag skulle slänga in en joker då? Mm. Håkan Sverige.
Håkan. Nej, han är inte
Mister Djurgården.
Ja, Mister Djurgården. För om det bara varit Djurgården där så hade han varit högt upp. Men han är strax bakom... det var först här då. Ja, Nylander.
Håkan är alltid Håkan. Ja. Vi ramar in det här. Du får ta med den hemma i alla fall.
Får den signad sen.
Ja, men alltid trevligt att ta fram. Då får vi fram Peter Forsberg. Jag hade faktiskt det som... förslag där uppe, det kommer nog bli Peter Forsberg som vinner med tanke på det du har sagt tidigare. Vinna svenska poängligan, det har ju gjort Peter Forsberg borta i NHL. Han har ju vunnit den totala poängligan också. Men den svenska poängligan i detta nu är en kamp mellan spelare som har varit där uppe under hela säsongen från start. Jesper Bratt och Lucas Raymond och William Nylander. Både Bratt och Raymond med poäng då kvällen, natten till idag. Hur synade du den här topp 10-listan, Jakob?
Ja, men ganska förväntad. Om man tittar på topp 10, det är kul att se William Eklund ta en plats på den. Han har tagit stora steg i ett San Jose som inte är speciellt bra. Han har tagit en stor roll där och gör mycket poäng. Raquel har fått en liten ny start kan man säga. Ett litet comeback-år från ett relativt svagt fjolår här. Så det är kul att se att han på en topp 5-plats också. Och sen såklart några offensiva backare med Hedman, Dahlin och Karlsson. Men Lucas Raymond, han har verkligen etablerat sig som en superstjärna i NHL. Och är en stor bidragande orsak till att Detroit går så bra som de faktiskt gör nu.
Med de här svenska spelarna då, med en poängskörd på 59 poäng på Jesper Bratt. Tittar man och jämför hur det ser ut då i den totala poängligan, så har vi ju ingen svensk som attackerar för en poängligaseger likt bröderna Sedin eller Peter Forsberg. Nej. För Nathan MacKinnon har seglat iväg till 80 poäng. Nytt mål i natt då när hans Colorado besegrade Philadelphia med 2-0. Nathan MacKinnon, är det han som kommer vinna den här poängligan, tror du?
Ja, det tror jag nog. Det är väl the usual suspects som är där uppe, med undantag för Connor McDavid. Han brukar vara några placeringar högre upp där, men han har varit avstängd och haft några skador, så han har några matcher egentligen till godo där för de riktiga i toppen. Men absolut, det kommer nog sluta någonting sånt där. MacKinnon, Dreisaitl, Kucherov, vem som helst av dem kan vinna.
Ja, han är skyttekung så här långt. Leon Dreisaitl är 36 mål, men han får se upp. David Pastrnak har börjat mullra ordentligt där. Den här helgen också. Vad tänker du kring honom som spelare när du synar hela paketet Pastrnak?
Ja, men Pastrnak är en extremt skicklig spelare och besitter en sån otrolig talang. Men det som jag gillar med han också, att han har den här lilla edgen. Han kan bli förbannad där ute på isen och han har det här tuffa spelet i sig också, så att han har, det är en spelare som man verkligen måste se upp med när man möter hela tiden i varje situation, och en sån som är otroligt skön av sig lag.
Ja, verkligen, det såg vi i VM också när han avgör. Han gjorde väl ett mål och då klämmer fram och gjorde det just i den här VM-finalen inför hemmapubliken.
Ja, men alltså, om man tittar på Nylander, en spelare som känns, han spelar utan nerver, han spelar hockey, det ser kul ut när han spelar. Ja. Och han vågar, eller han är en sån som kliver fram när det verkligen behövs. Vi såg i slutspelet mot Toronto i fjol, han avgör på övertid och sådär. Så att, nej, han är... det var bara en tidsfråga när hans produktion skulle komma igång.
Verkligen, och det är väl intressant då efter de här superlativen om Pasternak av Jakob att höra vad huvudpersonen själv säger och beskriver sina styrkor som hockeyspelare.
Mentally?
Yeah.
Okay, passing, okay, club technique, okay, spell fast. Where is Oka's Chris score? Chris score, that's it?
Yeah. We'll start with mental.
Mental, ja.
Yeah, where do you put yourself?
Passing, I'm doing a passing one. I will do one less.
One less of passing.
One less.
Still good though. Well, what about
club technique? One less.
You think you're a better passer than dribbler?
Yeah.
You've done a couple of pretty nice moves though.
Well, I cannot keep it same, so I have to go down, I guess. But I haven't held the hockey stick this whole summer, so that's why I'm going down.
Exactly, I asked you in a couple of months.
No, what's spell foot fattening?
It's like vision.
Vision? Oh, we're going back up. I have a good vision. But here we go, guys, now we're gonna go down.
Strength. Oy, styrka. All the way down there? What's your best lift in the gym?
If you want, I just like lower body, I don't do upper body. I do that obviously, but I hate doing it. I can't stand. I love lower body. Probably 110 kilograms on the split on the back step lunge.
Oh, that's good.
Yeah, that's good.
That's not bad. Yeah,
five times too.
Yeah, you're a little harder on yourself.
Yeah, but it's the upper body, you know. I don't like it. It's Chris core, just one up. Think. Not that good skater. Hips are getting old. Without the puck, let's go all the way to the bottom. Because who wants to play hockey without the puck?
No.
And then Scott, I go the same. There is always space for approve or to get better.
Oh, so you're not at the top at any
time? Never, no. It's always things to get better. And then I do this. I put these two together.
Mm-hmm. It's pretty even, except without the puck.
Yeah, without the puck and the upper body gym.
Yeah, that's... So if we do this again in a year, which one do you think you have improved on?
Without the puck. I will probably the same. maybe styrka.
Yeah.
I think, but it's a good looking one, look at this.
Yeah. Pretty even, pretty solid. I think that's good. I think you want it to be pretty
I think involved. After next year, my passing will go down.
Yeah.
Because I will play with Elias.
Yeah.
So I will shoot more, hopefully.
Yeah, he has to pass you.
Yeah. And then the club technique will go up. Yeah, I like it. You know, humble. Be humble.
Ja, Jonathan Lindqvist med en av världens främsta hockeyspelare David Pasternak, och det var Elias, då menar ju Elias Lindholm som vi kommer se i Four Nations också. Håller du med om den här spiden han ritade fram där om honom?
Ja, men han hade väl ganska bra självbild, och det var lite roligt där med att han utan puck, vem vill spela utan puck, och det håller jag väl med om, men han, så dåligt tycker jag att han är utan puck.
Nej, verkligen inte. En som var väldigt bra att spela utan puck också, det var ju Niklas Grossman som numera är assisterande tränare i Södertälje och i juniorlandslaget och nu även i Tre Kronor, ska vara med under Bayer Hockey Games när Sam Hallam och den andra staben reser till Nordamerika. Han finns med oss nu den här dagen också och säger god morgon Niklas, trevligt att se dig.
Tjena grabbar, hur är läget?
Det är hur bra som helst här, vet du. Vi satt och kollade lite spider-grej där med individuella saker med David Pasternak. Har du gjort någon sån någon gång, Niklas?
Nej, jag har inte det, men det skulle vara rätt enkelt att genomföra, tror jag.
Varför då?
Fylla i det som inte har med pucken att göra och sen resten är ganska låg.
Ah, du hade ju en kanonkarriär också, nästan 600 matcher i NHL, det är stor respekt. Berätta lite om livet nu, Niklas.
Ja, det är busy med jobb, mycket hockey såklart och familj. Självklart, det är de två grejerna som tar upp mesta del av tiden just nu. Det är mitt i brinnande hockeysäsong med allt vad det innebär. Det är full rulle, men det är som det ska vara.
Ja, det blir ju verkligen det för er nu med tanke på att ni ska jobba med Bayer. Men vi blickar lite bort mot Nordamerika också. Four Nations och Tre Kronor. Vad tänker du kring turneringen som stundar?
Jag tycker det är jättehäftigt att det någonstans äntligen blir en sån typ av turnering med de bästa på plats, även om det är en form av uppstartsturnering som man förstått det. Fyra nationer som är med, de bästa i världen, får mäta sig. Så att jag tror de flesta hockeyintresserade i världen har ett öga på en sån här turnering. Och det ska bli kul att det äntligen genomförs.
Vad tänker du kring det svenska laget när du ser det på pränt?
Ja, det är ju bra. Det är ju ingen snack. Det är ju häftigt att vi kan ha den typen av kvalitet. Jag tycker ett landslag liksom. Känslan är ju att det är svårt att välja spelare liksom, av en anledning, för att det är så pass många bra där ute. Och det är ju väldigt bra tecken. Så att, det ser jättespännande ut och en bra mix tycker jag ändå, med otroligt mycket erfarenhet, killar som har varit med på högsta nivåerna, vunnit och även lite ungt och nytt, så att det är häftigt.
Och i och med att Four Nations då inleds nästa vecka på TV6 och via Play, så blir det ju junior-VM-staben som kommer ta hand om Bayer Hockey Games i nyrenoverade Avicii Arena. Möte med Tjeckiens stat på torsdag, sen så är det Schweiz på lördag och så Finland på söndag. Hur ska det bli att få stå i ett bås och coacha Tre Kronor, Niklas?
Det ska bli jättekul. Vi fick frågan här i somras att hoppa in och hjälpa till helt enkelt när det krockade lite med turneringar, så att det är som en jättemöjlighet att få coacha toppen av toppen någonstans. Det har gått väldigt fort för mig i coachingdelen efter den spelande karriären, men varit jättehäftig resa än så länge, och det är riktigt motiverande och kul att vara med också, och väldigt lärorikt.
Du är i Södertälje till vardags också, men vad blir de största skillnaderna för dig som coach från att coacha ett klubblag dagligen till att kliva in med Tre Kronor?
Det jag tycker är stora skillnader, någonstans så är det ju, det är hockey, det är samma typ av is, det är en puck som ska jagas där ute och så vidare, men den stora skillnaden för mig är att när man är ett klubblag så lär du känna killarna otroligt väl. När du lever med dem dagligen och allt vad det innebär. Det som är utmaningen tycker jag när man kommer till turnering och sådär, det är att liksom lära känna killarna väldigt fort någonstans. Så att bara känna till dem, vad de är bra på, små svagheter, styrkor, hur mycket de orkar på isen. Alltså små detaljer sådär som någonstans hjälper en att coacha lite grann. Så att det blir, tycker jag, en stor utmaning när man träffas under en kort period och ska få fram resultat helt enkelt.
Det blir i alla fall lite lättare för dig, Niklas, med tanke på att en back har du väldigt bra koll på. Axel Sandin Pelleka som du coachar i junior-VM i Ottawa. Nu gör han Tre Kronor-debut också. Vad är det som gör att han redan nu kan ta det här steget och ta sig in i Tre Kronor, 19 år ung?
Jag tror det är ganska många saker. Han har ju bevisat att han håller en väldigt hög nivå i sitt klubblag och har någonstans levererat här över tid och gjort det jäkligt bra. Sen tycker jag han har väldigt bra egenskaper i framförallt spelet med pucken självklart, men kanske den coolaste egenskapen tycker jag är hans tävlingsskalle och vinnarmentalitet liksom. Det är någonting som sticker ut lite för mig, så här, lite halvtjurigt hela tiden för att han vill vinna så pass mycket, och det tycker jag är kanske den viktigaste egenskapen här.
Hur var han som ledare tycker du i junior-VM? Han hade ju sett på bröstet då.
Ja, han var jättebra. Kanske inte den mest vokala killen som går runt och skriker och så vidare, men leder med sitt spel, leder med sin någonstans pondus. Och det är alla vi olika hur man leder och så vidare, och där tycker jag han gjorde ett kanonjobb och någonstans har bra koll på gruppen. Killarna är hur de mår och så där, och man ser att han går runt och liksom håller bra koll på det, men leder på sitt sätt. Det var jäkligt kul att se.
Vad tror du ger Jakob för en sån ung spelare att få den här möjligheten att spela Tre Kronor? Vi har ju sett det genom många, många år. Jag kommer ihåg Henrik Zetterberg när han debuterade i Sweden Hockey Games för många år sedan och fick det där jättestora genombrottet. Och nu har Pelleka varit med tre junior-VM, så alla vet vem han är, men ändå.
Ja, nej, men det är såklart att Sen är det ingenting han får. Han har ju verkligen förtjänat att vara med där. Dels med sitt spel i Skellefteå som en extremt bra skicklig spelare. Han har tagit stora kliv i år och sättet han ändå ledde junior-VM-laget på. Jag tycker absolut han förtjänar det, för han är en av SHLs absolut bästa offensiva backar också. Och det blir väldigt kul att se om man kan få sätta sig den typen av miljön i Tre Kronor nu också.
Hur mycket har ni fått vara med och bestämma i den här truppen ni har tagit ut nu till Beijer?
Personligen så har jag inte varit med speciellt mycket alls i processen, utan det har ju Sam och gänget tagit hand om någonstans. Är det liksom deras lag och vi ska kliva in och rödcoacha lite här nu när de inte är med på hela resan. Så att de har ju skött de stora dragen i att ta ut truppen och allt vad det innebär. Sen har Hävelid varit med i en del av processen så där. Vi har fått uppdateringar lite här och där bara för att vara involverade såklart, men de har haft fullt ansvar för uttagningen av truppen.
Och du, för dig Niklas också, bara få kliva in i en ny renoverad Avicii Arena i Stockholm. Hur ska det bli?
Ja, det blir häftigt. Jag vet inte om man får säga Globen längre, men det är en häftig arena som man har varit med sen barn och liksom varit på event och allt vad det är. Så att det är häftigt att de har lagt ner de resurserna till att kiffa upp den lite grann, och det ska bli jäkligt kul att få ta första kliven där inne och se hur det ser ut.
Ja, jag förstår detta, och går vi tillbaka lite i tiden så var det ju en annan mäktig arena. Det var ju Ottawa Canadian Tire Center där junior-VM inte slutade som ni och alla hemma hade hoppats på. Det blev en fjärde plats, inte en förlust under ordinarie tid för juniorkronorna. Nu med lite distans till det, hur har ni analyserat insatsen?
Ja, det är som du säger. Att åka därifrån och inte förlora på full tid och inte få med sig en medalj hem, det är självklart jättesurt. Framförallt med den truppen vi hade, och jag tyckte vi förberedde oss rätt. Men någonstans inser man nu, man kan titta tillbaka och utvärdera vad man gjorde bra och vad man kunde göra bättre. Det är otroligt små marginaler när det kommer till de där sista matcherna. Det är en utvisning hit, en utvisning dit. En puck som studsar in, en puck som vi inte får in, som är skillnaden liksom, att du går till final kontra att du får spela om en bronspeng. Och det är så det är sådana turneringar. Det gäller att någonstans få ut maximalt av gruppen under den här väldigt korta perioden. Du har en match på dig någonstans att leverera i slutändan. Det spelar inte så stor roll vad du gjorde i gruppspelet, utan du har den där matchen på dig. Och då gäller det att leverera på alla fronter. Rakt genom line-upen, och tyvärr så kunde vi inte göra det, och som jag sa, självklart surt, men jag tycker någonstans att vi spelade en väldigt bra hockey genom hela turneringen, och sen när vi kom ner till de där sista avgörande momenten, då kunde vi inte riktigt få till det tyvärr. Det var det som avgjorde.
När du är inne på det lite, du säger saker ni kunde gjort bättre, vad fastnar du vid det där när du har funderat på din kammare hemma, Niklas?
Ja, självklart hittar man till sig själv. Boxplay till exempel, där jag var huvudansvarig. Det behövde varit bättre rakt genom turneringen. Jag tycker även om man släpper lite mål i gruppspelet, så är det någonstans en färskvara och en självförtroende grej också att gå in med lite bra mojo inför liksom de viktiga matcherna. Och där fick vi inte till det rakt upp och ner, och där tar jag fullt ansvar över då jag skötte hela den biten. Där hade vi börjat stänkt ner mycket bättre, gjort lite justeringar kanske på resans väg. Istället för att bita i kanske och tro på det som ändå liksom inte vi fick igenom. Så att det är en sån grej man känner man hade kunnat gjort lite annorlunda, absolut.
Junior-VM, det blir ju sån jättehype kring det. Det sitter hur många som helst vid tv-apparaterna och följer juniorkronorna, även fast det var nattmatch ofta nu i Ottawa. Jag kommer just med att det har blivit två guld. Har vi för höga förväntningar, eller upplever du det? Du har själv spelat junior-VM. Det är ändå två guld och vi har snart spelat 50 junior-VM.
Ja, det är en bra fråga. Jag tror, eller som jag... Och när Sverige åker dit som grupp så har man ett mål, och alla åker dit för att försöka vinna guld. Sen så Sverige, om man jämför med USA och Kanada, så är vi en väldigt mycket mindre marknad, vi har färre spelare och sådär, men jag tycker ändå vi har skickligheten och talangen att kunna mäta oss med de bästa, och det har varit många gånger, det har varit sådana små marginaler som avgör. Jag tycker matchen mot Finland i semifinalen, vi var ju det bättre laget i princip hela matchen, kanske inte första perioden, men det är ju så små marginaler, så varför skulle inte vi kunna vinna? Jag tycker ambitionen guld, den ska man ha. Och sen så ska man vara medveten om att det är jäkligt tufft.
Håller du med Niklas?
Ja, absolut. Jag tycker nog inte att vi har för höga ambitioner och mål, utan det som ni är inne på, att någonstans måste man åka dit med höga mål. Vill jag ta guld, och framförallt med de lagen vi ställer upp med, tycker jag. Vi är absolut mätbara med topparna i världen, och det tycker jag inte är fel. Sen är det, som vi alla säger, det är små marginaler, och det syns, tycker jag, i år. Det har syns lite tidigare, och sen är såklart statistiken säger sitt. Om man tittar på laget vi åkte dit med i år, det är killar som spelar SHL, AHL dagligen liksom. Väldigt höga nivåer på spelarna, så att jag tycker inte att det är för högt, men det gäller någonstans att hitta någonting som tar oss över den där sista vägbulan, så att säga, så att vi kan vinna. Det är utmaningen.
Mm. Ja, ny möjlighet i USA i december. Vi ser fram emot detta. Ska du snurra på dig skridskorna på fredag, vara med i den här Legends-matchen med tidigare Tre Kronor-spelare, eller vad händer?
Nej, det blir nog inte så. Min inbjudningskort måste ha kommit bort i posten eller något.
Ja, det är för jäkligt, vet du. Ja, du är på plats ändå, och du ska coacha på lördag. Det kan vara dumt med en skada där kanske, så att du finns med i båset. Vi kommer följa dig, Niklas.
Ja,
tack
precis.
För att du fick samtala med dig.
Härligt. Ja, tack.
Lycka till
i Bejak. Riktigt kul.
Ja,
tack ska du
ha. Ha det gott.
Tja.
Hej då.
Niklas Grossman. Jag har inte fått någon inbjudan.
Ja, jag kanske var så här, men vi konkurrerar inte på samma position. Nej. Han är ju back, jag är spelade fram. Så att det, nej, men han får ju fokusera på rätt saker istället. Vi leder Tre Kronor genom Beijer.
Ja, så fixar du det andra.
Ja, förhoppas det.
I den där junior-VM-turneringen där han var assisterande förbundskapten till Magnus Hävelid. Och som sagt, det blev bara en fjärde plats för Sverige. Det är dagen efter bittra nederlaget för juniorkronorna, semifinalen mot Finland. Finland spelar junior-VM-final, Sverige spelar bronsmöte med Tjeckien. Hur resonerar man här inne på det?
Extrem besvikelse igår, men man vaknar idag. Hjälp varann att bygga upp energi och tömma tanken.
Det är bort ut i cirkeln, står Stange. Så han får faktiskt den pucken också, då är det mål! Då är det mål! Den här pucken har ju Sverige och ska få bort. Nu som kommer att avgöra var bronspengen hamnar. Stolpen av Stenberg, och Chalé får fortsatt förtroende för Tjeckien. Han hittar nätet. Tjeckerna tar bronset.
Ja, det blev deppigt i slut när Tobias Karlsson och Erik Granqvist kommenterade ifrån Ottawa den där gången. Och en hel del mentala aspekter kom till spel, som det ofta gör när det är elitidrott. Och det handlar om de där små marginalerna. Vi ska väl komma in på dem nu, tillsammans med Jakob och tillsammans med Paula Gullbing som är mental tränare. Välkommen, Paula.
Tack! Så otroligt roligt att vara här.
Ja, underbart.
Täcka lite av de här mentalträningsbitarna.
Ja. Hur är det att vara mental tränare 2025 i Sverige?
Hur är det? Nej, men det är ju jätteroligt. Vi är fortfarande inte supermånga. Otroligt roligt. Väldigt hektiskt. Spännande. Det är ju liksom, vi jobbar ju med allt. Eller som jag tänker så här, många kanske inte har koll i sig. Men min bild är väl att det är två delar vi jobbar med. Den ena delen är så här, performance skills eller så, att de levererar på isen, om det nu är hockey, jag jobbar med lite andra idrotter också, men också hela livet, hur man mår, att må bra, gör jag bra. Ja. Det är vad vi jobbar med.
Men om man bara tittar just på själva hockeybiten, du såg junior-VM här också. Mm. Hur mycket och hur nära följde du junior-VM?
Nej, men det tittade jag ju på. Ja.
Såklart.
om man spelar så är det ju väldigt, väldigt kul att spela. Ja. Titta på, och junior har alltid, alltså va? Hur kul är inte det?
Nej, det är underbart.
Apropå känsla och psykologi så tänker jag att det är någon turnering då det blir sådär väldigt tydligt att det spelar roll vad man tänker och känner.
Varför är det så?
Varför är det så? Jag tänker så här, killar, den åldern, eller, och nej men att det är liksom, de kastas ju också in i någonting. Många har liksom mitt i sina säsonger kommit ganska långt. Ibland brukar jag prata om så här, november som en liten utmanande månad att leverera, för att då har säsongerna kommit igång och det gäller inte allt lika mycket. Och där någonstans efter går de in då, så ska de vara sitt bästa och trycket. Ja, och det är ju ingenting de gör ofta heller.
Nej, men absolut. Då just junior-VM, det är någonting som man kanske har haft som mål under många, många år också. Mm. Och sen så, nu är det äntligen här, nu gäller det, nu ska man prestera, nu ska vi göra det här för oss själva och för Sverige. Och det blir så mycket som spelar in. Och som ni var inne på också, spotlighten på en blir ju liksom så extremt stark. Och just det rampljuset är det många av de här unga spelarna som kanske inte har varit i på samma sätt, även fast de har varit spelat sina klubblag i SHL.
Men vad minns du tillbaka när du spelade junior-VM, just med den här mentala biten? Hur mycket hjälp fick man med att arbeta och processa det?
Ja, men om man ser till Tre Kronor då, eller juniorlandslaget, då minns jag att vi hade hjälp av en mental coach med, som jobbade med och runt J20-landslaget under men hela säsongen. Och under samlingarna så hade man små möten och dialoger med honom som det var då, och han följde med under hela turneringen som ett stöd för det mentala, och det var väl egentligen första gången som jag jobbade med någon typ av mental coach, och det var Pelle Mårts som hade använt honom i HV71 och tog med honom då till juniorlandslaget när han tog över där.
Hur mycket tycker du att det behövs en mental tränare som är med hela vägen? Nu är det många som jobbar individuellt.
Ja, men precis. För jag jobbar individuellt med spelare, men jag tänker att det behövs. Alltså för mig är det lite som att tänka sådär, du kommer till NHL, såhär, nu slutar vi träna hockey. Mm. För att du kan ju det, för du är ju jättebra. Alltså det är såhär, det här är ju skill som du tränar hela tiden, om och om igen, som är en muskel, som alla andra muskler, tänker jag. Mm. Så jag tänker att det är viktigt och vi ligger ju lite efter i Sverige, alltså sådär. Men samtidigt det här, det har funnits länge, men jag tänker man jobbar inte. Jag tror att många tänker så här, alla SHL-lag har det. Ja. Absolut inte skulle jag säga, det är en handfull max. Alltså man jobbar inte alls med de här bitarna organiserat, eller man säger.
Men du, om man tittar på det yrket som du har där då, vilka olika sidor av yrket finns det egentligen? Ja. Här, det är många. Det blir som en pass när grisarna
sparkar. Det finns det inte. Nej, men jag tänker sådär, det är alltid från att sitta med en spelare. Jag menar, det absolut klassiska är att man håller hårt i klubban. Alltså man har någon form av rädsla. Man får inte ut spelet. Sådär. Man känner, det är det här jag har i mig, så här bra kan jag vara. Ja. Och så får man bara inte ut det. Sådär. Det är ju nog den stora delen som jag tror många som jag jobbar med. Ja. Sen tittar man i detta så kan man säga att det ena är ju precis med sådana här skillsen, det andra är det här hela livet. Och det kan ju verkligen vara så här, man håller på att bli kär. Mm. Vad betyder det här sms-et? Mm. De här smileysarna. Alltså den nivån. För det du vet, det påverkar huvudet också. Mm. Så här när vi är förälskade. Eller när någon är slut. Eller, alltså att bara leda sig själv genom oavsett vad livet kastar på en. Mm. Till när det händer alltså fruktansvärda saker. Mm. Vi kommer kanske in på det lite senare.
Ja, vi kommer göra det. Ja.
Så det är verkligen att hantera att må bra och göra bra. Och hantera sig själv kraftfullt, effektivt. Oavsett vad livet kastar på en. Liksom. Mm. Mm.
Och just det med att kasta på symboliseras ju rätt klart och tydligt under junior-VM. Du jobbar ju med Melke Thelin och du har fått hans tillstånd till att prata lite kring det också.
Precis, jag har faktiskt aldrig pratat om de här grejerna överhuvudtaget.
Nej. Han hamnade ju i blickfånget. Det gör ju ofta en målvakt, men under junior-VM. Där han fick utstå mycket på sociala medier kring sitt spel junior-VM. Berätta hur det var att arbeta med Melke Thelin under junior-VM. Vad gjorde ni?
Vad gjorde vi? Ja, alltså framförallt kan man säga att viktigt innan, alltså Melker har jobbat med ett och ett halvt år ungefär. Och det handlar ju om att varför spelar jag hockey? Alltså det är där man börjar. Att hjälpa oss träna killarna i att de har ett värde oavsett hur de levererar. Den är den vanligaste som man får jobba med. Och likadant med Melker. Så mycket har man ju satt innan. Men annars handlar det om så här. Han valde ju att inga sociala medier under VM. Vilket visade sig vara väldigt klokt. Så då går man igenom. Hur leder jag mig själv bäst? Ja, men då vet vi. Det kommer vara tryck oavsett om det är positivt eller negativt. Så att få vara i sin bubbla för att kunna leverera. Sen pratade vi lite inför varje match. Om olika fokus, olika lägen. Och utvärderade lite liksom just de bitarna som vi har. De andra tränarna gör ju det andra. Liksom. Ja, ja. Så det handlade ju om det. Sen hade jag ju koll på vad som hände hemma som han i det här fallet inte hade koll på sådär.
Hade han inte koll på det någonting, vad som skedde?
Väldigt lite.
Ja. Och just det här att du sa att han valde att inte ha sociala medier igång. Var det något som ni hade arbetat fram, den taktiken, eller hur
så
var det?
Det är ganska vanligt, tänker jag, att många kommer fram till det. Jag vet inte vad du tänker, men om du känner att så här, oh, det matar bra grejer.
Ja, nej men jag tror nog det är väldigt smart, eller klokt i alla fall.
Oavsett. Han är ganska smart.
Ja, absolut.
Så understödjer jag. Men jag tänker att det är ganska klokt. Sen är det ju lätt att man kanske på ett sätt vill ha det, men att verkligen vara ärlig. För det här jobbet handlar om det, att våga vara fullständigt ärlig. Vad är det jag behöver? Strunt samma vad alla andra behöver, vad alla andra gör. Vad är det jag? Så där klarade ju Melker, och då jag talar ju inte om för dem vad de ska göra, utan vi jobbar ju kontra oss. Alltså att de blir starka ledare. Så det var en av grejerna, att inte ha sociala medier och att älska det man gör. Alltså alltid, oavsett om vi står i det värsta så här scenario, vi ligger under 6-0, jag har släppt in hur mycket som helst, om det är där, det är här jag vill vara. Alltså det här jag vill vara, jag vill inte vara någon annanstans. Att välja det hela tiden är så man inte hamnar i flykt. Mental träning handlar ju massa om att hantera adrenalinet, dopaminet, hjärnans motivationssystem som påverkar hur vi då kan ofta, vad vi tänker, vad vi känner och vad vi då gör. Så det är mycket de bitarna.
Men när du såg vad som hände med Sverige, du sa att du hade ju koll på det men han hade inte det. Hur använder du dig av det för att bygga upp någonting, för att stärka Melke?
Nej, men
eller vill du liksom att vi håller det här tyst, vi pratar inte om det?
Fanns ingen poäng för mig att läcka någonting om det under tiden. Nej, för vad skulle det ge? Utan det är bara så här, vi är här, vi älskar vad vi gör. Och vi vill vara här. Det här är ju träning. Så i min värld är man ju lite knäppt där, man säger, åh.
Möjlighet för utveckling.
Nu är det utveckling. Ja. Det här vill man vara med om. Alltså apropå att, så måste jag också titta på det. Och vi var också väldigt nöjda med vad han gjorde. Apropå det är små hit och dit. Och vi har vissa grejer som vi tycker, liksom, så här, men här vill vi jobba vidare med. Och så. Men, annars, men sen nej, utan det handlar mycket om att stärka inför varje match. Och påminner också om värdet. Att han är brutalt bra som människa och individ oavsett.
Ja, det är en fin kille. Jag hamnade bredvid honom på flygplanet hem när vi åkte från Nordamerika tillbaka. Och det var verkligen som du sa att han hade liksom ingen koll på det, utan pratade bara om lagets insats hela tiden. Och just efter den där semifinalen mot Finland, när det blev förlust då i sadeln, så stod han ju inte matchen, bronsmatchen. Hur mådde han där och då? När han pratade med dig?
Nej, men också okej. Okay. Alltså de är ett jättefint lag. Det här är just min bild i alla fall. Från den lilla vinkeln jag har. Så verkligen grabbar som tycker om man. Verkligen killar som spelar för varandra. Och spelar för sina tränare. Alltså, det här faktiskt när det är som finast. Så de stöttar varandra otroligt väl. Så då går han bara in och stöttar sin målvaktskollega.
För när de landade där också. Jag kommer ihåg, man var ju hur trött som helst. Man ville hem och sova i 2 veckor efter man har kommit tillbaka från Nordamerika. Då skulle han sätta sig i en hybil och åka till Karlskoga och spela viktig match i Hockeyallsvenska med Björklöven. Och vad tänkte du kring det?
Ja, han började väl på bänken men fick komma in efter några minuter där bara nästan.
Nej, men, och han har ju gjort det. Alltså, det är så den här verkligheten ser ut. Jag tror att många inte förstår hur... Ja, jag säger livegna. Ni är många gånger. Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker det är allt från trader till man kan vakna upp och imorgon ska jag flytta halva liksom, hela familjen. Alltså, man väljer inte, utan du är där med laget och du gör allt. Och det gäller att leda dig själv. Så här, hur gör vi det? Så att vi snackade lite när han hade landat och landade vissa saker och sökte styra om. Och det har ju gått bra efter VM. Alltså, just det här att det är ju efter vi ser, har förjobbet och underjobbet gjort, jajamän, han är starkare och tryggare.
Men vad tycker du om det här klimatet som råder där ute med tanke på det här med sociala medier och att man bara skickar iväg hat som det faktiskt är mot unga killar och tjejer och även äldre för den delen?
Det tycker jag inte om.
Och vad kan man göra för att få stopp med det?
Det ser ju svårt ut att få stopp på det. Så det ena blir ju att man måste jobba med att förstå vilka är det vi lyssnar på. Mm. För det tänker jag är viktigt för dig, men även för dig, Niklas. Mm. Oavsett om man jobbar med, vilka är det jag lyssnar på som jag låter ha okej på att de får påverka vad jag känner och vad jag tänker om mig själv. Och det är träning. Det är ingenting man bara säger. Liksom, det är svårt för oss alla. Nej, men sen önskar man ju bara att folk tänkte så här. Vet du vad, det kunde vara din unge.
Ja.
Det kunde vara din man. Det kunde vara din fru. Det här kunde vara din dotter. Det här kunde vara din son. Att folk bara ställer sig en liten sån här... Ni har ingen aning. Det tänker jag många gånger. Så här, inte i det här fallet, men många andra gånger. Ni har ingen aning. På kvällen, natten innan kan det vara så här, vi bestämde oss för att skilja oss. Liksom. Mm. Mamma dog hemma. Alltså, det kan ha hänt precis vad som helst. Och ni ska stå där.
Mm.
Jag tänker att du har säkert många sådana ögonblick där om folk bara visste vilken prestation det är ni gör.
Absolut. Och dels för en själv, men även för lag. Kamrater som man vet har gått igenom saker vid sidan om och sen så gör någon dålig match eller vad det är och får massa dåliga kommentarer om saker och ting och man bara, om ni bara visste liksom. Och det känns som att alla människor bär på en historia som ingen känner till och så det gäller att
hur jobbar ni? Du är assisterande sportchef i Djurgården. Hur jobbar ni för att hjälpa, kanske till och med skydda era spelare? Framförallt nu när det börjar bli intensivt och det handlar om att gå upp eller inte gå upp då.
Ja, det är en bra fråga.
Jag tror hur gör jag?
Nej, men det är klart att det kan alltid göras mer. Men någonstans tror jag att det vi kan göra är väl att vi alltid finns där för spelarna. Och utåt sett står upp för dem. Och sen så får man ju ta kritik och sånt om det nu är det som krävs internt istället. Mm. Men utåt sett så tycker jag vi ska vara enade som en grupp och som en familj mot omvärlden.
Ja. Men Paula, kan du ibland bli lite förbannad på media också? Att man inte försöker, men det blir att man trissar på någonting?
Absolut inte. Jag tycker ni är fantastiska.
Säg det nu när du sitter här.
Ni är så balanserade. Nej, men jag tänkte det i JVM och man ser det annars också. Att, ja, men tack och lov, ni är också människor. Mm. Alltså, det händer något känslomässigt. Ja, men vi säger som så här, den sista, Finland. Alltså så här, hjärtat droppade för mig också. Mm. Att liksom 2 sekunder efter det, jag bara... gör en analys som är, alltså, det är klart att vi har känslor, alltså det är hockey, det ska vara det. Kan jag tycka att liksom, men det är samma som med hockey eller mitt jobb. Ibland gör vi bättre dagar, ibland sämre och ibland önskar vi annat, men vi lär oss, vi hoppas gör vi väl bättre liksom.
Och idrott är ju underbart och så det ska vara. Hur glad blev du när Linus Karlsson gjorde sitt första NHL-mål här förra veckan för Vancouver?
Ja, låt mig titta här.
Har du sett några gånger, gissar jag? För det här är en spelare som du arbetar med, precis som du gör med Melke Thelin, så är Linus Karlsson en som du arbetar med mental träning.
Precis. Jobbat med Linus länge. En av dem jag jobbat med längst. Ja, men man blir bara så glad. Mm. Alltså igen, apropå man vet jobbet.
Mm.
Vet inte.
Ja, allt man lägger ner. Men lite intressant också, med de här spelarna, är det de som tar kontakt med dig eller får de någon rekommendation om att jobba med dig? Eller är det...
Olika då. För det mesta är det så här, precis som jag säger, jag är inte massmedial, jag är inte ute, jag pratar inte så mycket om de här sakerna. Och som jag sa, har fått helt okej från de här grabbarna att vi lyfter det. För de är lite så här, det är dags att man lyfter de här grejerna och det här är en så viktig del. Och kanske prata med oss som jobbar med det då, liksom, från det här hållet. Där började jag jobba i Karlskrona med J20. Så det var där jag mötte Linus då för länge sedan han jobbade, liksom var där. Och sen har vi fortsatt enträget, månad ut och månad in.
Vad är det ni har jobbat med för att det ska gå så bra så han lyckas göra mål då i NHL?
Nej, men alltså, det är ju consistency. Mm. Alltså att vara... Alla kan glänsa några gånger ibland.
Ja.
Men att om och om och om igen höja lägstastandard. Det kanske inte de yngsta spelarna tycker det är roligt. Som jag säger så här, Jakob, nu ska vi höja din lägstastandard. Men om vi tittar på vad som faktiskt tar det långt så är det min bild, det är consistency. Och att älska det.
Ja, och vi pratar om Mika som gjort 900 matcher nu. Och han har kommit hit på grund av consistency. Ja. Att dag ut och dag in kunna vara bra och ha en lång karriär. Så att det är nyckelord för att vara långvarig i NHL.
Ja, Och så är det ju att ta sig igenom. Vi har, jag menar, det här är supermånga svåra passager. Det handlar mycket om så här, när det är läge att byta klubbar. När ska man ta nästa steg med saker? Vad, liksom, att göra det, ha tajmingen och våga vara ärlig. Så det handlar ju egentligen om exakt samma. Linus ska vara ärlig med sig själv. När läge för honom, oavsett vad alla andra säger. För igen, jag, mitt jobb är inte att ha massa åsikter. Jag tror att det är en av styrkorna. Mm. De har väldigt många som har åsikter.
Ja.
Gå dit, gör det, så här och ni borde. Det är inte mitt jobb. Mitt jobb är så här, vem är du? Vad står du i? Vi vet hela sammanhanget. Om du är helt ärlig, vad är det du behöver? Ja.
Och vi satte lite press på Linus också inför den här matchen. Var det så?
Ja, men det är... Jag skickade ju så här, nu är jag med på måndag. Så att leverera. Så, så nu har du en helg på leverera. Och det gjorde han ju. Så tack Linus.
Ja. Men hur jobbigt har det varit där nere med tanke på AOL också? Den här långa, långa resan för att ta sig
in. Oj ja, AOL. Alltså, för du har varit i AOL också.
Ja, en liten stund var jag här.
Lite stund, jag pratade inte så mycket om det.
Nej.
Men jag måste säga att AOL tycker jag är den svåraste formen av hockey. För att alla andra, så en av grejerna som jag tror de flesta älskar med lagidrott, det är ju att du spelar för varann, för ett lag, du bidrar, jag är med och bidrar, det är ju ofta den stora, faktiskt. Vad är det du vill göra? Jag vill bidra, jag vill vara med, men liksom. I AHL så här, du ska spela för att du
ska sticka,
du alla är konkurrenter om platserna i princip. Du rycks in och ut, så det blir också väldigt bökigt i kedjor. Och, alltså, det är en, jag tycker man tappar en hel del av så här, det roliga med oss. Eller det kan jag uppfatta med också, inte bara liksom, när jag tittar generellt på AHL och de som är där.
Ja.
Men inte vad du tänker, att
den är lite lurig. Du har en poäng där, absolut. Alla spelare som hamnar i AHL, alla har ju målet att spela i NHL.
Mm. Det är någonstans... få som bara så här, där vill jag stanna.
Ja, precis. Däremot så upplevde jag ändå när jag var där att just den här lagsammanhållningen var... Det var lite på ett annat sätt. Det var mycket yngre killar. Det blev lite mer som ett juniorlag och atmosfären var ganska annorlunda. Och vi hade väldigt kul vid sidan av isen, men samtidigt på isen, det blir ju inte det här, vi ska gemensamt sträva mot ett mål, utan det blir ju mycket att jag vill prestera bra så jag kan få spela NHL en vacker dag.
Ja visst, och då måste man ändå påminna ibland liksom spelarna om att så här, ingen spelare är bra själv. Liksom. Man behöver ju varandra, ni behöver varandra för att leverera.
100%.
Så det handlar om att hela tiden få en kedja att funka. Vad kan jag göra för att bidra med det? Och för att sen dra igång en kedja kan ju dra igång ett lag. Ja. Som drar igång, alltså det här att verkligen förstå att en spelare kan göra skillnad. Men jag menar, helt speciellt. Men liksom, det är ju så roligt, man är ju så nära. Och det är så härligt när man får chansen. Och så härligt klart för forwards när första målet kommer.
Ja, underbart.
Du minns nog ditt, kan jag tänka mig.
Ja, jag minns mitt. Det var inte så snyggt, men det syns inte på i statistiken ändå.
Ja, jag kommer aldrig glömma den där Linus Karlsson. 25 år som han är nu och har jobbat hårt för att komma in i finrummet där han gjorde mål för Vancouver. Men ditt jobb, Paula, det är ju verkligen sånt här då. Man får jobba med glädje och även med sorg. Det var en hel hockeyvärld som skakade om 2023 i den brittiska ligan, när Nottingham-spelaren Adam Johnson, som jag har spelat i Malmö tidigare, förolyckades under en match. Hur påverkade det här ditt jobb? Vad hände?
Ja, alltså då, vad ska man säga? Alltså, det var en väldigt speciell händelse, men jag fick ett meddelande vid 2:30 på natten från en spelare, för då jobbar jag med en spelare i det här laget, Dirk Henbrand, nej, alltså där det är så här, kan du prata liksom, det här har hänt, och det är ju, och där är man så tacksam, alltså man är så tacksam mitt i natten när man vaknar av det och bara så här, ja, och så kan man bara lyfta luren och så kan vi direkt börja jobba med det fruktansvärda som har hänt. För livet händer liksom, och här måste jag säga, det är säkert olika, en del mentala tränare jobbar kanske bara med skillsbitarna och andra jobbar kanske bara med det här psykologiska, liksom vi säger vid sidan av isen och sånt här. Och jag tillhör de som jobbar med helheten, så där tänker jag också som spelare, man får hitta det som passar en och hur man, men som i det läget var det ju, det var fantastiskt fint att få vara med direkt från början. Och sen jobbade vi ju. För då vet jag lite hur man jobbar kontra trauman, så att det inte blir trauman liksom, som fastnar.
Vad tänker man på då?
Om man tänker på, men i första läget handlar det om att våga tänka på det man har varit med om. För det första är att man vill fly från de här bilderna. Det snurrar ju bilder. Liksom man vet exakt var man satt. Man ser det här framför sig. Scenerna som spelas upp. Och att våga möta dem. Att inte förneka en enda känsla. Att våga ha alla känslorna fullt ut. så fort vi försöker dämpa känslor, det vet jag om man säger så här, men släpp det, tänk inte på det. Ja. Ah, alltså det funkar inte.
Nej.
Utan det är motsatsen man ska göra. Man ska känna det, man ska förstå, alltså acceptera dem. Mm. Så vi jobbar mycket med att känna, tänka, vända och vrida på och möta allt det här. Alla typer av tankar och känslor.
Ja.
Och sen närmsta dagarna handlar det ju mycket om att vara tillsammans med dem som har varit med om samma sak.
Mm.
Prata, 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 prata. Och där såg man redan några som direkt slöt sig. Som kanske inte liksom lyckades komma åt det där. Där vi kunde se sen efter ett gäng veckor. För så även det. Håll lite utkik nu på de andra grabbarna. För här är det.
Hade de andra i laget någonting också? Den här hjälpen som din klient hade?
Alltså de satte in ett bra trauma. Det kom brandmän som har jobbat med de här sakerna. Mm. Det kom psykologer så dit. Mm. Och man blir erbjuden individuella samtal. Men där är jag väl lite så här, vet du vad? Här ska det inte erbjuda, så här tvingar man.
Ja, ja.
I det här läget är det bara så här, vet du vad? Du sätter dig. Och sen så ska alla ha 3 eller 5 samtal över en viss period och man återkommer sen. Där tycker jag att man är lite så här, ja men jag tycker man är lite mesig.
Mm.
För att det är ju ingen som vet hur man hanterar detta. Så då ska man säkra upp.
Mm.
Så nej, alla hade absolut inte det.
Nej.
Men jag tycker att Nottingham hanterade det så bra man kan. Ja. Utöver det där att inte alla så att säga, tvingades till att prata. Och sen, ni fattar vad jag menar, det är klart man inte kan tvingas. Men att man ändå någonstans, jo men sätt i ett rum i alla fall.
Ja.
3 gånger sen om du håller tyst. Men då har du verkligen fått möjligheten.
Mm. Hur mår den spelaren idag?
Ja, nej, ta det.
Superbra.
Ja, det
och det är väl det som var målet. Så här. Vad är målet? Sorgbearbeta. Mm. Traumabearbeta. Och att få fortsätta älska hockeyn och inte bli rädd. För det var ju det vi var oroliga för.
Mm.
Och att det också är okej att vara rädd. Men att sakta då. Så det handlade om att åka till den arenan.
Ja.
Att börja vänja sig vid. För det hände inte deras hemmaarena. Så när man då ska dit första gången så åkte de dit innan var. Här gick tränarna och sportchefen och de gick far i mycket.
Mm.
Och var helt transparenta med, grabbar nu släpper ni hockeyn.
Mm.
Nu är ni människor liksom.
Mm.
Det här med att också våga säga till de anhöriga, närmast anhöriga, säga någonting. Man vet kanske inte vad man säger, men det känns så gott efter.
Mm.
Att säga, du, oj liksom, kram. Alltså man behöver inte, det är inte mycket
bara
med
visa,
det här med
liksom.
Acknowledge.
Ja.
Ja.
Nej, men jag tänkte det, just de som ska sätta in eller hjälpa spelarna, lagledningen och sånt, för de måste ju säkert också varit en chock. De har ju förmodligen aldrig varit med om det här heller. Så, för de måste vara svårt att ta beslut på vad ska vi göra nu för att göra det bästa för spelarna och hjälpa dem.
Ja.
Och liksom, vem... Hur kommer du in där? Alltså.
Nej, och det jag tycker, eller det är därför man måste ha en liten plan innan.
Ja.
Man behöver ju ha det. Och kanske också det bästa av lägen att folk har träffat den här personen innan kanske, så vet man så här, om det händer något, då kommer vi ha, eller vi har jag vet inte, men sånt här hoppas man inte, det händer ju inte ofta.
Nej, nej.
Men det händer ju olika trauman på olika sätt såklart, och läskiga saker. Men de gjorde det bra. Det man också ofta missar, det man håller koll på i sådana lägen är, så hur mycket sover du? Äter du? Se till att de basic behoven är väldigt uppfyllda.
Mm.
Och sen sakta hämtar vi hem livet. Och sen förväntar vi oss att kroppen kommer vara supertrött. Mm. Så den kommer inte kunna leverera. Och det kan man nog se om man börjar spela alla deras matcher. Så kan man se att ett tag så kan man gå på... Eller först kanske folk var helt så här. Sen styr man upp. Men sen kommer en annan nivå av trötthet.
Mm.
Och där tror jag att det är lätt att tro så här. Och nu har de blivit dåliga. Nej. Sorg och trauma gör ibland sånt med kroppen.
Nej, det är verkligen kontrast i yrket som du har, får man väl säga. Men du, Jakob, ska ju spela match på fredag här i Avicii
Arena. Ja, men jag sa det. Vad behöver du?
Alltså, Henke Lundqvist med Niklas Lidström mot...
Nej, jag vill ha självförtroende.
Kungstickaren.
Men alltså, du kommer ju göra det fantastiskt.
Ja,
eller hur? Vi sänder på TV6 och Viaplay för att lägga på lite press.
Ja, men jag,
hur ska han andas?
Hur ska han andas? Nej, men vi pratade om... Ja, precis. Andning är ju en superviktig del också.
Han kan det.
Det finns... Du kan andas.
Jag kan det.
Så skönt. Ja. Men vi pratade ju bara kort innan, så här, vad kan man göra? Ofta går de upp i otrolig adrenalin och dopamin och sådär.
Mm.
Och det finns en andning för att slå om till lugn, trygghetssystemet.
Mm.
Och det är ju ofta för att många har svårt att varva ner. Så där finns en. Och då kan man så här, ja det blir ju komiskt i podd eller i liksom. Men man tar snabbt 2 in genom näsan så bröstkorgen nästan sprängs av luft sådär. Exakt, och det här ska liksom, det är också träning, att man tränar och verkligen får in det. Och sen så räknar man typ till 15-20 sekunder liksom långsamt. Och när man har gjort det så andas du ut långsamt med motstånd tills du liksom är helt så här. Och när man har lärt sig den, då är det typ som att svepa en whisky snabbt liksom. Alltså du bara... sådär. Ja.
Ja, ja. Det är okay. Ja, jag jobbar med den ikväll då.
Det kan nog bli den här whiskyn på fällen efter matchen också sen, gissar jag.
Ja. Ja. Där kommer vi på en helt annan problematik inom hockey. Det kan vi ta en annan gång.
Mm. Men du, välkommen tillbaka. Väldigt intressant område. Och tack för att du delade med dig av detta, Paula.
Och som sagt, det finns många fler än jag som jobbar med det här. Så att jag tänker så här, grabba tag i någon.
Ja, gör det.
Ja, jag har träffat Andy Svärd. Han berättade intressanta saker för mig också. Så att det finns mycket att arbeta med, helt klart. Ju. Tack för besöket. Tack Jakob. Och koll nu på det som kommer. Bay Hockey Games alltså på torsdag. Det är dags för Sverige möta Tjeckien i matchen ser ni på TV6 och Viaplay. Och sen blir det mycket Bay i TV10 för den delen också. Nästa vecka så är det ju Four Nations som tar sin början. Och sen den här Legends matchen med Tre Kronor och alla gamla godingar. På fredag kväll 18.00. Det som kommer efter oss här nu, de sitter här bakom och laddar nu. Tiki-taka-gänget, vi ska bolla in dem. Det är Jonas Olsson, det är Niklas Holmgren och Glenn Strömberg. Det var 10.00 på Viaplay. Ha nu en härlig vecka, så ses vi snart igen.